I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Hej och varmt välkommen till Livshjulet och avsnitt 212. Nu är det snart midsommarafton och för mig är det på något sätt startskottet på riktigt för sommaren. Förra sommaren var speciell på många sätt då vi fick vår lilla Noah och då gick jag, som du kanske minns, ner i utgivningstakt av Livshjulet och släppte avsnitt varannan vecka där under ett par månader. Den här sommaren kommer jag att knäga på och ge dig som lyssnar nya spännande gäster varje vecka. Så jag hoppas att du stannar med mig nu och tar med dig Livshjulet i lurarna på badstranden eller under powerwalken. Och den här veckan har jag en gäst som kommit att förknippas starkt med sommaren efter hennes insats som programledare för Allsång på Skansen förra året. Det är Sanna Nilsen som är min gäst och hon är tillbaka på Allsångscenen med premiär nu på tisdag, alltså den 27 juni. Och jag kan stolt berätta att Livshjulet faktiskt är Sannas podcastpremiär. Vi sågs hemma hos mig fredagen den 16 juni för att prata om hennes fantastiska och långa karriär. Relationen till sambon Joakim som hon också jobbar tillsammans med. Hur hon har präglats av att slå igenom som artist i så unga år och att bli mobbad i skolan. Ja, och så mycket mer såklart. Livshjulet distribueras av Acast och klipps av Kim Wirsén. Vill du mejla något kan du mejla på anna@hegerstrand.se. Kika in på min Instagram där jag heter Anna Hegerstrand eller slänga iväg några rader på Livshjulets Facebook-sida. Nu Sanna Nilsens Livshjul. Varsågod och ha en riktigt trevlig midsommar. Silent, I can wait here silent, working up a storm inside my head. Nothing, I just stood for nothing, so I fell for everything you said. Hear the rumble, hear my voice. Silent, I can wait here silent, gotta make a change and make some noise. Välkommen hit, Sanna.
Tack så mycket.
Hur mår du idag?
Jag mår jättebra, jag tycker det här är väldigt spännande. Jag har ju aldrig varit med i en podd förut.
Nej, och jag är ju superstolt att få vara din premiärpodd.
Ja, vad roligt.
Det känns stort.
Ja, men det är jättekul. Ja, men jag tänkte på det innan och jag bara, jag vet knappt vad en podd är. Nej, så omodern är jag kanske inte. Men just att man inte har gjort det förut eller inte lyssnat så mycket heller, ska jag väl vara helt ärlig och säga. Men nu så, det ska vara en första gång för allting.
Exakt. Mm. Men har du fått förfrågningar om att vara med i poddar förutom min då tidigare?
Ja, precis. Jo, men det vet jag att jag har fått förfrågningar tidigare, men det har verkligen varit, det har inte varit sådär att jag inte har velat göra det, utan det har mer varit att nej, men vi har verkligen inte tid just nu eller vi får inte ihop det och vi har, jag vet att vi har försökt få ihop det tidigare också, så att, men nu är vi igång med poddandet.
Och sen är det ju ofta så att man vill ha med dig då när du är aktuell.
Precis.
Och då har du som mest att göra.
Och då är det helt crazy.
Ja. Sen känns det väl i för sig som att du är aktuell året om.
Känns det så?
Ja. Nej, men det är ju, på julen så är det ju julkonserter.
Ja, precis.
Det var julvärd här i vintras. Ja. Melodifestivalen är ju du ganska starkt förknippad till, så du tar det en stor del. Och sen så kommer sommaren med Allsång på Skansen.
Det är nästan så, Melodifestivalen, det känns kanske som om jag är med där varenda år, fast jag inte är det. För att, som du säger, man är så förknippad med det så folk tänker, ja men vad är... så ser man ändå mig på någon bild och så tänker man att oj, hon är nog med i år igen.
Ja.
Typ. Men det var ju ändå, ja, nu ska vi se, vad är det? 2015, då ledde jag programmet senast.
Men du, och så kommenterade Eurovision med Edvard
Axelén. Ja, men titta, jag har ju glömt det.
Men det var det förra året? Eller var det samma?
Nej, det var 2015, ja. Då åkte vi ner. Det var det året Måns vann Eurovision.
Mm-hmm.
Så då satt vi där i båset och jag satt i min Eurovision-klänning då, som jag hade 2014 i Köpenhamn. Mm. Och så kommenterade vi och det var ett så sjukt varmt bås, så att man alltså satt i den här klänningen som var lite för tajt också. Det hade gått ett år. Och det hände grejer. Och jag satt där och svettades och åt min pretzel, för vi var ju i Wien, ja, just det. I Österrike. Och så ja, fick vi vara med om det magiska att Sverige vann Eurovision.
Men då undrar jag, för då sitter du där i ditt bås. Ja. Det är inte så många som tittar på dig då.
Nej, det är ingen som tittar på oss.
Och ändå tar du Eurovision-klänningen, eller Mello-klänningen framför typ pyjamas och tofflor.
Hardcore Mello-fan, ja, kan man säga.
Verkligen.
Eller så var det, jag tänkte såhär, jag måste verkligen njuta av det här ögonblicket nu, för att jag tyckte det var så roligt att själv få vara med i Eurovision 2014. Så tänkte jag att om jag någon gång ska få använda min klänning igen, så kanske det är i år, 2015 då. Plus att om Måns vinner så skulle jag vara den som fick första intervjun med honom.
Mm.
För SVTs räkning.
Det var trist att göra den i pyjamas, menar du?
Ja, men det var nog så att jag hade annan outfit på mig. Och sen när det stod klart för oss att Måns kommer att ta hem det här.
Mm.
Då stod jag i det här 3x3 meter rummet. Nej, det var det inte så stort alls. Men pyttelitet rum. Och försökte få av mig de andra svettiga kläderna. Och det tog sån enorm tid att få på sig Eurovision-klänningen. Och Edvard bara pratade på, ja, folk skulle sett där. Där stod jag halvnaken liksom.
Det är inte så glamoröst bakom kulisserna.
Nej,
eller?
Nej, det är inte så glamoröst. Men det är roligt. Det blir roliga minnen.
Mm. Och när vi sitter här idag så har du precis igår kväll varit på Polarpriset.
Mm.
Och i förrgår var det pressträff för Allsång på Skansen.
Precis, ja.
Och när det här avsnittet sänds så är det några dagar kvar till premiären.
Åh, herregud.
Ja, hur känns det? Det var en intensiv sommar förra året, sa du.
Ja, den var intensiv såklart. Det är mycket jobb med det, och det var första säsongen för min del. Och man är nervös och man vet inte hur ska det tas emot, och ja, kommer folk gilla det, och hur är media? Alltså, man har ingen aning. Det är så djupt rotat i folksjälen det här, så att många har väldigt mycket åsikter och tycker och tänker mycket kring Allsång på Skansen. Vilket är fantastiskt såklart. Men det känns oerhört stort och glädjefyllt att få göra det en andra säsong. Att ha fått förtroendet att leda det ytterligare igen då. Lika nervös såklart.
Mm.
För att det är ju som att man börjar ju om på ny kula, även om jag vet såklart lite mer nu om vad som förväntas, och jag vet att det är kaos på tisdagar innan en direktsändning, att ibland kan den komma in producenten till min loge och efter genrepet när vi har en timme kvar innan direktsändningen, och då ska jag hinna byta om, vi ska fixa med frisyr och make, och jag ska hinna äta, och jag ska förhoppningsvis också hinna gå på toaletten och kissa.
Mm.
Och så kommer de in och så säger de, vi måste ändra på det här och det här och det här och det här, vi måste skriva om de praterna, och det är för långt och det är för kort och dutt och dutt. Och så sitter man där och bara, okej, det får bli som det blir.
Mm.
Ungefär så.
Och då vet jag ju att du vill kunna allting utan till, för att du tycker det är lite jobbigt med manuskort.
Ja, eller jobbigt, men jag tycker att det blir lättare för mig att kunna det utan till, och att i så fall tappa tråden.
Mm.
Och ta upp det på studs liksom, eller vad man ska säga, istället för att leta i manuskorten bara, gud vad var jag, och så kanske allting blir fel, och så har jag folk i mina öron också som pratar, och
just det.
Från producenten då. Och då tog jag det beslutet ganska tidigt förra året att nej, men jag kör utan, och så jag har ganska lätt för att komma ihåg texter, och då hoppades jag på att det även skulle visa sig i manus. Och ja, det gjorde det den säsongen i alla fall, får vi se hur det går i år.
Mm, och det gick ju väldigt bra förra säsongen, och pressen var ju snäll.
Ja.
Är det lite nervöst nu? För du vet ju, jag som gammal kvällstidningsjournalist ja. Och står även med en fot i den branschen nu mm. att det funkar lite så att man bygger upp och sparkar ner. Hur går tankarna inför det? Är du rädd för det?
Nej, jag är inte rädd för det, för att jag tackar, alltså jag är så tacksam för att jag har fått vara med i den här branschen i över 20 år och vet, har förstått hur det fungerar och hur det byggs upp och sådär. Så att, och då har jag ju också kunnat bygga upp ett självförtroende och min självkänsla och också ha folk omkring mig som supportar och allt ifrån familj till management och SVT och manusförfattare och alla som jobbar med mig. Och så har jag också lärt mig att om jag är nöjd så måste det finnas flera som är nöjda, tänker jag. Och alla behöver inte tycka om det man gör. Så är det ju såklart, och det har jag full respekt för. Jag behöver inte eftersträva att alla ska gilla det. Men det är klart att det är roligt när det går framåt och att alla plussar och så. Men jag vet hur det funkar, så att jag är förberedd ändå, tycker jag.
Och om man får säga, även om det skulle bli någon negativ kritik, så har det ju ändå gått väldigt bra. Som sagt, du har varit med i den här branschen i, det är väl 21 år nu, va?
Ja, det är nog något sånt, ja. Sedan 96.
Ja, och du är 32 år gammal och hunnit göra väldigt mycket stora, ärofyllda uppdrag.
Ja.
Vad tror du har gjort att du har blivit så framgångsrik i din karriär? För det är ju många som kan sjunga.
Ja, ja precis. Jag vet inte. Det är väl en jättesvår fråga att svara på. Men jag har ju vetat sedan jag var 7 år gammal att det är det här som jag vill hålla på med.
Mm.
Jag vill stå på scen och sjunga. Och just artistyrket. Och sen så, ju längre tiden har gått, desto roligare tycker jag att det har varit, och desto spännande, alltså mer spännande grejer har jag sett att man kan få göra, att man kan få möjlighet att göra. Och jag kände väl för några år sedan, jag var på ett annat skivbolag då, och kände att nej men gud, jag är så nyfiken på allting, jag vill testa på programledaryrket, jag vill spela mer teater och jag vill göra en akustisk skiva, jag ville göra så mycket. Jag märkte hur jag flög iväg i mina drömmar och kände att jag kanske behöver liksom få lite luft under vingarna nu. Det var inget fel på det skivbolaget alls, utan det var mer bara att jag kände att jag stod och stampade på samma ställe, och de hade sin inriktning liksom, och då kände jag bara att nej, men nu kanske det är dags för mig att gå vidare. Och när jag gjorde det så märkte jag ju också hur det var ett sånt smörgåsbord där ute, på hur mycket saker som helst man kunde göra och hur mycket människor som helst som skulle kunna tänka sig att jobba med mig och vilja och kunna se vad finns det hos Sanna. Ja, jag tycker bara, vad jag har för recept, det är väl att jag är så hungrig hela tiden. Jag tycker att jag har kämpat på bra för att nå mina drömmar.
Mm. Och att stänga dörren när man har ett skivbolag, och inte, för du hade inget nytt skivbolag då?
Nej.
Nej, det är ju ganska modigt också, för det är en tuff konkurrens.
Ja,
har man förstått.
Precis, men det är ju, jag är alltid så här, att drömma är ju det bästa man kan göra. Jag säger det ofta till så här, mina syskonbarn eller fans som frågar hur gör man för att slå igenom som du har gjort, och det är ju liksom inget, det är ju hårt slit, alltså verkligen, och också njuta utav det man gör och inte hela, nu kanske det blir flummigt här, men jag tycker nog att jag har alltid försökt känna att vad roligt det är just nu. Och inte bara gå vidare hela tiden, utan jag njuter av det och sen så tar jag nästa steg. Och det kan ta jättemånga år att nå dit eller inte alls. Men det är resan som är målet, har jag kommit underfund med. Att det är inte målet i sig som är det viktiga, utan att jag får uppleva alla de här sakerna och motgångar, medgångar, det är liksom en del av hela grejen.
Var kommer det ifrån, de insikterna?
Jag vet inte riktigt. Nej, men det är, var kommer de ifrån? Det är väl Jo, men det är väl såklart att jag har märkt att jag tycker att det är väldigt spännande på vägen. Och det blir inte alltid som jag har tänkt. Men jag och mitt management, vi är väldigt duktiga på att... Ja, men om 5 år så ska vi göra det. Vi ska nå dit då, liksom. Mm. Det är våra mål. Och sen när 4 år har gått då så märker vi att... Ja, vi jobbar ju mot det målet, men det har också förändrats lite. Vi kanske hamnar där istället. Vi kanske blir musikal, det kanske blir en krogshow eller en skiva. Eller ska jag vara ledig? Alltså du vet så här. Och det är ganska spännande att inte riktigt veta vad som händer.
Och det senaste året har ju du gjort väldigt spridda saker. För du var med på Oscarsteatern och spelade revy.
Ja, precis.
Ja, var det en liksom ny grej du kunde lägga till CV? Det var första gången du skådespelade på det sättet.
Ja, jag gjorde Dr. Zhivago, en musikal 2014. Nere på Malmö Opera. Så det var min första teaterkännedom. Eller vad man ska säga. Men Oscarsrevyn, den frågan kom ju när jag var mitt uppe i Melodifestivalen. Och ledde det programmet 2015. Då ringer de, för då har de alltså sett när vi har lett det här programmet och alla sketcher som jag var med i och den här lilla humorsidan som jag då inte själv kanske var så medveten om att den fanns och tyckte att, men kan inte du vara med oss? Vi ska göra Oscarsteatern 410 år och ska fira det med pompa och ståt. Så att det kom ju där och då kände jag bara okej, och det är ju då om ett år framåt och jag hade kanske tänkt andra saker då, men nej, men vad fasiken, det här är ju skitkul. Och så sa de Robert Gustafsson, Rachel Molin, Dan Ekborg, ja men alla de här, och jag bara, nej men det här får jag inte missa. Jag funkar lite så. Mm. Nej men gud vad roligt, det här måste jag hoppa på. Funderar inte länge.
Nej, får du hjälp att sålla i? Är du den som kan egentligen tacka ja till allting? Till ditt management då, och så hjälper de, vänta lite nu Sanna, att nu kanske vi ska välja här.
Ja men precis. Nej, men, och det är ju ett sånt samarbete som sträcker sig över 10 år egentligen som jag har jobbat med dem, och det handlar ju om att de får ju alla förfrågningar och sen så tar vi möten och ser vad känner jag för, och sen har de är ju anlitade för att ta hand om mitt, det tråkiga som kallas för varumärke. Ja. Det är ju mitt namn.
Och... Tycker du det är tråkigt?
Ja, men det är ju tråkigt att man säger ja, men det är ju ett varumärke på ett sätt. Men det, jag tror att när jag märker också att ja, men det här vill jag göra för att jag tycker det är roligt. Det funkar alldeles utmärkt för mitt varumärke då, Sanna Nilsen. Men och sen vill man ju inte heller... Sen tycker man att jag är ju rädd om mitt namn och jag är rädd om vad jag ska göra, och jag vill, för att det handlar ju också om mig. Det är ju jag som person som står där. Jag säljer ju inte en liksom produkt så, utan det är ju jag själv som står där.
Mm. Och just det här begreppet med att bli folkkär, för det får man väl ändå säga att du är.
Ja, det blir trevligt att höra.
Känner du en press på dig att leva upp till att vara folkkär?
Nej, det kan jag väl inte. Ja, det känns som att när man har hållit på sedan man var 11 år, man, publiken har följt med och jag har bara gjort det jag tycker är roligt.
Mm.
Och aldrig tänkt på vad folk, alltså vad mina fans tänker när jag gör det ena eller det andra. För jag tror att när de har gått och lyssnat på Sanna Nilsen så har det kanske inte varit framförallt för musiken. Hitsen så, ja men hitsen har kommit så, men när de går på en Sanna Nilsen-konsert så tror jag att det är för någon slags, någon annan, att höra mig sjunga kanske, och jag kan göra andra låtar. Jag behöver inte bara vara mitt eget material. Eller att höra mig prata. Och jag älskar att prata med min publik. Så att jag tror att de kanske... De köper att jag gör lite olika grejer. För att de tycker det är kul att titta på mig. Det här låter ju jättekonstigt.
Nej, men jag förstår vad du menar.
Ja, du förstår vad jag heter efter. Mm. Och då... Ja, den där folkkära titeln är ju fantastiskt trevlig. Jag tycker om det, att vara folkkär.
Men det är inget
Nej, jag tycker inte att det är något konstigt. Eller... För jag tänker att det finns inte med mig i min vardag. Liksom, att nu måste jag göra det, för det skulle nog folk tycka om. Och det är folkkärt. Utan jag slänger mig ut bara. Mm. Och är det stor skillnad på den personen som sitter på sin balkong hemma i Årsta och pluggar manus än hon som står på scenen, på allsångscenen?
Det är inte jättestor skillnad egentligen. Men det är klart att jag är väldigt glad och positiv som person. Det är jag verkligen. Men jag är också jag älskar att vara själv och tyst och lugn och bara liksom sitta på min balkong eller vara hemma i Skåne eller vad vi nu kan vara och bara ta det lugnt. Men jag är väldigt glad. Jag är väldigt och social. Jag älskar att umgås med människor. Men jag umgås så mycket med människor på jobbet, så att jag sa det till min sambo häromdagen: herregud, vi är ju liksom såna ensamvargar, för att vi är hemma jämt när vi är lediga och kan bjuda hem folk istället. Vi går väldigt sällan ut liksom. Men så att, lite skillnad såklart, men inte, jag är nog ganska mycket mig själv på scenen också. Jag tror det.
Fast en annan sida av dig själv då.
Ja, och jag tror också att det är viktigt att jag inte, för min egen skull, att jag ändå har en jobbsanna. Jag vill absolut att folk ska känna att åh, det här är jag, när de tittar på mig i rutan eller lyssnar på mig så. Men det kan också vara skönt både för mig och för publiken att det finns någonting annat som inte publiken kanske vet om, att det finns en spänning och att jag också får ha en annan sida som är privat.
Mm.
Och det är alltid en så svår balansgång såklart, men jag tycker ändå att det är ganska skönt att ha det.
Och just att du slog igenom som 11-åring, jag lyssnade igen på ditt sommarprat från 2014, där du berättar om att du ibland har, som när du gick i skolan, övervägde att är det värt att hålla på med musik, för att det var jobbigt med kompisar och du blev mobbad, kan man säga det?
Mm.
Ja,
absolut.
Mobbad, hur har det präglat dig?
Ja, hur har det präglat mig?
Och din tillit till människor och sådär.
Ja, precis. Ja, nej, men jag har nog alltid haft någon sån här... Jag har alltid varit en ganska godtrogen människa också. På gott och ont, såklart. Men jag har alltid velat tro det bästa liksom om människor och så. Men, men den perioden var ju inte jättekul. Eller inte alls rolig. Men hur det har präglat mig, det har ju nog ändå... Jag gav ju aldrig upp. För det jag också fann, även om jag tyckte att det var jobbigt och även om jag kände att är det verkligen värt att fortsätta med musiken när man blir utsatt så här. Så det jag ändå fann var ju faktiskt tryggheten i musiken just då. Att det var ju, även om det var det som var orsaken till att jag var mobbad, så kände jag ju mig ändå så stärkt utav det när jag kom hem och sjöng mina Céline Dion-låtar i mitt flickrum där hemma i Edenryd. Och det är väl det som har gjort också att jag fortsätter, för att jag finner så mycket trygghet i det och att jag blev ändå starkare av den perioden. Jag släppte en sån låt här nu för inte så länge sedan som heter Inte okej. Det finns två textrader. Ni ville se mig svag, men jag blev starkare.
Mm.
Och det var exakt så som jag kände under den perioden. Och jag är glad att jag hade musiken. Jag vet att det är många barn och unga som mobbas idag som skriver till mig väldigt ofta och berättar om deras vardag. Och det jag då försöker säga till dem är att fråga dem, vad är deras hobby? Vad gillar ni? Och det är oftast har barn mycket drömmar och mål i livet vid den åldern redan då. Och då är tipset att verkligen bara fortsätta drömma på det och fortsätta jobba mot det, för det är det som gör att man klarar det, tycker jag.
Mm. Det är roligt, jag gjorde en intervju med Ernst Kirchsteiger,
ja,
för några veckor sedan, och då sa han att han blir förbannad när folk inte ser barns drömmar och talanger och bejakar det, för att det är så viktigt att vi gör det med barn. Och du hade ju ändå dina föräldrar, vad jag förstått, som verkligen uppmuntrade dig till att följa dina drömmar.
Mm. Ja, det är verkligen.
Ja, det måste ju vara fantastiskt.
Ja, det var. Nej, men jag är jätteglad att jag hade sån support i hela min familj och framförallt mamma och pappa, och de var ju med. Alltså de var ju verkligen så här, de såg ju att jag verkligen tyckte om det här och att jag mådde bra utav det. Så att jag stängde ju in mig på rummet ibland och bara och sjöng i flera timmar. Och det tror jag, det var väl kanske någon sorts, ja, men någon sorts terapi för mig också kanske, att få rensa. Och de lät mig göra det. Och det var fantastiskt bra. Och sen fanns de där alltid liksom och stöttade.
Mm. Kunde du prata om ditt utanförskap med familjen?
Mamma, ja, absolut. Ja, men det var ju så mycket, det var ju mycket möten på skolan och så. Och mamma och pappa var alltid, men de var med på skolan ibland och så. Och så att, och bara liksom, de var inte med mig just varenda steg jag tog, men att jag visste att de fanns där ibland.
Kan du känna en så här, egentligen som man inte får prata om, men att man drivs av att haha, ja, nu fick jag visa er mot dina...
Ja, jag har fått den frågan några gånger tidigare och jag har tänkt på det, för jag har alltid svarat att nej, men det tror jag inte det har varit. Att drivkraften har varit att haha, nu
det här, det är lite fult, bra. Fult att säga det.
Ja, men sen så har jag ändå funderat på att det kanske har blivit en drivkraft också undermedvetet, eller vad man ska säga, om man kan säga så. För att, och jag tycker inte det är något fel i det heller.
För det känns ganska mänskligt tycker jag.
Ja, det är ganska mänskligt. Och, men jag kan inte säga att det är så jag har tänkt alls. Jag har inte tänkt alls på det, för jag lämnade den perioden. Och jag fick också en hel del ursäkter med åren som gick. Jag kommer ihåg en kille som kom in i kyrkan när jag hade konsert där. Och han kom in mitt i konserten. Det är några år efter högstadiet. Och jag bara, oh nej, oh nej, oh nej, vad ska han nu utsätta mig för liksom? Och så satte han sig där längst fram och lyssnade. Och så efter konserten så skulle jag skriva autografer och allt möjligt. Och då ställde han sig i kön längst bak. Och han är den sista personen som kommer fram. Och så säger han bara att jag vill bara be om ursäkt för de tre åren på högstadiet. Och så vi stod och pratade ganska länge och... Vi kramades och jag bara kände att ja, men jag har förlåtit och jag har gått vidare. Liksom. Men det var så fint ändå, tyckte jag. Att han vågade, det var modigt gjort.
Men du har ju också, du berättade ju om den här låten som jag tänkte faktiskt att jag ska avsluta avsnittet med. Inte okej.
Ja, vad kul.
Som du släppte här nu för några månader sedan. Som handlar om också mobbingen, om man ska säga, på nätet. Och som du har fått utstå i vuxen ålder.
Ja, precis.
Tror du att du reagerar extra starkt för att du känner igen det från barndomen?
Jo, men det gör jag nog. Alltså, jag tror jag var ganska trött på det vid den perioden. Vi började skriva låten förra hösten var det precis. Och då när man liksom tar fram de här känslorna igen och så... Ja, så jag trodde inte att jag skulle skriva en låt om det här faktiskt, för jag kände att nej, men jag har avklarat det där. Och sen så märker man att jag har ändå varit ganska förskonad ifrån kränkningar och näthat. Men det är absolut, det kommer ju lite då och då. Och plus att under den perioden så fick jag så mycket brev ifrån barn och unga om detta. Och då när vi väl var inne i den här processen och skriva den här låten, så kom det ut att jag skulle vara julvärd till exempel. Ja, men då var det den här tröjan som var stickad och jag visade bara axlar. Och
ja, kan vi prata lite om det? För vi satt och pratade om det. Vad fanns det att störa sig på?
Ja, just det, precis.
Vad var det folk reagerade på?
Ja, vad var det de reagerade på? Ja, men det var att jag hade bara axlar.
Ja. Och det var konstigt för att?
Det var konstigt. Och röda läppar hade jag. Rött läppstift.
Vad synd att inte skam kom bara lite tidigare. För då hade de inte kunnat anmärka på någonting.
Precis. Ja, men det var så konstigt. Jag först så bara skrattade åt det och tänkte, men gud vad konstiga kommentarer. Och sen blev det bara mer och mer och mer. Det var hundratals kommentarer som folk också sen då plockade bort när man väl satte ner foten.
Ja, såklart.
Såklart. Men, och då var jag, så jag tror att när jag satte ner foten så var jag ganska trött på det också. För att jag höll på att skriva om det och drog upp de här känslorna från högstadiet. Och sen höll folk på och jag bara tänkte, men kan ni ge er? Och vad är detta? Och alla dessa barn och unga som skrev brev till mig. Jag kände bara att nej, men nu får det räcka. Nu får det vara nog. Vad är detta? Jag vet att säkert många av dem som skrev de här kommentarerna tänkte att de skulle vara lite roliga. Och det är ju det som är problemet. Att det blir... ah, men vadå, jag menar ju inget illa liksom. Nej, jag kanske inte tar illa vid mig, men Lisa 10 år som kommer in på mina sociala medier, som blir mobbad dagligen, får höra sånt här dagligen och känner att på Sanna Nilsens sociala medier så kanske jag ändå kan få liksom lite andrum. Och så får hon inte det. Och när man säger det på det sättet till en människa, till en vuxen människa, då fattar de helt plötsligt att oj, ja, men så tänkte jag inte. Nej, precis.
Så saker ser så annorlunda ut i skrift också än när man säger det, för det finns inga tonlägen att...
Nej.
Min lilla teori här från mitt lilla hörn, det är väl att du hade på kort tid liksom vunnit Melodifestivalen, kommer 3 Eurovision, lätt Allsång på Skansen. Ja, nu ska hon vara julvärd också.
Ja.
Det sticker i ögonen när det går bra för folk.
Ja, precis. Och då vill man ju, och det måste jag då säga, att det jag tar med mig från hela den händelsen är ju faktiskt all kärlek och all support som
en fluga här
som gillar. Ja, jag var ute, det är ganska svettigt
idag. Dras ut till, när jag pratar så dras den till min mun, och när du pratar så dras den till din mun.
Ja, nej, men man tar med sig all den där kärleken faktiskt. För det var när folk väl reagerar över att någonting är fel.
Mm.
Alltså att någon har mått dåligt över någonting, så är folk verkligen, de är så bra på att boosta, kärleksboosta och sätta ner foten. Och det var ju flera stycken som bad om ursäkt, som inte alls tänkte på att åh, ja, jag har en 5-åring hemma och jag vill väl inte att hon ska få höra sånt här. Usch, hur tänkte jag?
Mm.
Och då blir jag ändå så här, ja, för det behöver inte vara, det var kränkningar och tycker jag då fortfarande, men ibland så räcker man, när man sätter ner foten, att folk faktiskt får tänka till, och det är fine, det är fine, kan jag känna. Mm. Men vi måste lära oss utav det.
Mm. Absolut. Du, jag undrar, du jobbar ju med din sambo.
Ja.
Ja, och ni har varit ihop i typ 9-10 år.
Ja, 9 år i sommar.
Ja. Ja. Hur är det att jobba ihop?
Det är helt fantastiskt. Det är jätteroligt. Vi började ju så innan vi blev ett par. Vi började jobba ihop. Men vi har gjort så mycket akustiska konserter. Bara han och jag och kanske någon kör i kyrkor och sådär tidigare. Och det är så härligt, ska ni veta, att dyka upp på ett gig. Man, då jobbar vi alltid, när det är jobb så är det bara jobb liksom. Och man behöver, sen när vi är klara så går vi ut och käkar middag, dricker ett glas vin och bara har jättemysigt, och kan också dela upplevelsen på ett helt annat sätt än om jag skulle vara på turné och komma hem till honom och berätta om allting som jag har fått uppleva. Då är han ändå inte med i den upplevelsen på det sättet. Så att,
hur gör ni för att skilja på jobb och privata?
Ja, hur gör vi?
Gör ni det?
Jäkligt bra fråga. Ja, precis. Jo, men det gör vi ändå. Men samtidigt så är ju det här jobbet, det är ju ett liv på något sätt. Alltså, för att man, även när vi inte syns så jobbar vi också ganska mycket. Det är mycket möten och det är ju kreativt arbete hela tiden egentligen. Men och det kanske är därför vi tycker det är så skönt också att vara ensamma ibland och bara sitta på vår balkong och käka middagar och inte göra någonting och inte tänka på jobbet. Att det kanske är därför vi blir den typen av personer, kan jag tänka mig. Men ja, hur vi gör, det är ju vi jobbar, och sen så när vi är klara med den turnén så åker vi på semester till Thailand. Det är ju 3-4 veckor, är ju drömmen alltid. Och sen, ja, sen är vi bara där och myser och har jättehärligt. Och, ja, men jag tror att vi har löst det på ett bra sätt, att vi, jag vet inte, nu bara besvamlar jag bara. Mm. Jag vet inte riktigt hur vi löser, men det känns bra.
Mm.
Det känns som att, när vi har också, jag tycker det är ganska roligt, för när vi jobbar ihop så är vi inte rädda för att trampa varandra på tårna. Att det blir verkligen jobb, jobb, jobb. Och sen när vi då är lediga så är vi världens trevligaste mot varandra. Och försöker hitta på andra saker. För att livet måste ju bestå av andra saker än att bara spela musik.
Det är inte så att han blir lite särbehandlad i ditt band, så att du vågar vara lite tuffare mot honom än mot dina andra musiker då?
Jo, det kanske det är. Så kanske det är. Jag vet inte, det måste ju han svara på egentligen. Men ibland så har de fnissat till där i bandet och sagt bara, jo, men ni är ju ett par, det märker vi ju. Men jag tycker det är ganska skönt också. 9 år har gått och vi är inte rädda för det. konflikter eller någonting, så har vi pratat väldigt mycket, diskuterat oerhört mycket. Vi tycker inte alltid likadant, men det löser sig alltid.
Mm. Och vad är det som gör att det funkar då? Vad är hans liksom, de sidorna som du uppskattar?
Mm. Jag uppskattar väldigt mycket hos Jocke, men kanske framförallt att han är så lugn och han svävar inte iväg. Alltså du vet, ibland när man tar på sig en fin klänning och bara, man känner sig, åh vad fin jag är. Vad tycker du älsklingen? Ja, fin, säger han. Och jag gillar det så mycket för att det håller mig nere på jorden också.
Du kan inte bli så här galen över att visa lite passion.
Jo, men det, ja, men det, han gör det också. Det ska jag väl också säga. Men jag kan ändå känna att det kan behövas ibland. Att det håller nere och svävar inte iväg för mycket. Det kan vara, det är skönt att ha honom på det där planet faktiskt. Och sen är han är världens snällaste. Jag tror aldrig jag har hört honom säga ett ont ord om någon människa faktiskt. Och så har vi väldigt roligt ihop. Nu igår på Polarpriset, vi är ju världens sämsta mingelmänniskor. Mm. Alltså, för vi tycker inte om att avbryta. Och nej, vi kan inte avbryta folk när de står och pratar med någon annan. Eller nej, de vill säkert inte prata med oss. Så helt ärligt tänker vi.
Så ni tar ett glas champagne och en snitt och ställer er för er själva?
Så kan det vara, men det är Polarpriset. Förra året var vi där första gången tillsammans och vi hade så himla roligt och vi drack lite champagne och så kände vi bara, nej men nu går vi fram och pratar med någon här, Thomas Ledin eller vem det nu var. Och vi märkte att nej men gud, vi har ju väldigt roligt. Så att vi fortsatte på det temat igår och vi hade så kul. Satt med någon biskop, Johan Dahlman, från biskopen från Strängnäs. Fantastiskt rolig människa. Och hur många som helst. Vi hade superkul, så att vi börjar bli bättre på det där. Så vi skrattar väldigt mycket tillsammans.
Mm, skönt att ni har det ihop då.
Ja.
Att ni är lite så här,
vi utmanar varandra.
Trevande i mingelsituationer.
Oerhört trevande i mingelsituationer. Men det är ganska spännande det också. Ja. Faktiskt.
Och ni bor i Årsta, i lägenhet?
Ja, i en liten tvåa.
Mm. Mm. Och hur tänker du framöver? Trivs du med att bo i lägenhet i nästan stan, får man väl säga?
Ja, men precis.
För du är uppvuxen på en mindre ort.
Ja, precis. Ute i Edenryd i Skåne. 100 pass, typ landsort. Mm. Nej, men ja, vi är väl i valet och kvalet här. Ska vi bo kvar eller ska vi flytta till någonting större? Vi borde flytta till någonting större eftersom vi har så mycket instrument och kläder i den här lilla lägenheten. Vi får inte plats med oss själva knappt. Och det tycker vi är lite jobbigt. Men samtidigt så, vi är så kära i den här lägenheten. Eller kanske framförallt för att vi har en mysig balkong. Den är inte jättestor, men det är mysig mot en härlig innergård. Och vi har parkering. Bara en sån sak. Då känner vi bara, ska vi verkligen... vi flyttar nog inte in till stan, det gör vi nog inte. Utan då är det, ska vi bo i hus eller ska vi bo i lägenhet? Vi har inte bestämt oss än.
Årsta är ju ett perfekt mellanting mellan att bo väldigt nära naturen och väldigt nära stan.
Helt underbart, och vi är ute och springer och jag kan liksom ibland tänka, herregud vad tänker folk när de ser mig, för att jag går i keps och någon blå fleecetröja och några gröna byxor och några sneakers. Alltså det är allt, det är så omodernt och så konstigt kanske, men jag tycker det är så skönt att kunna få göra det där ute också.
Mm, en skön kontrast.
Ja, det är en jätteskön kontrast.
Vad har du för relation till Skåne då? Och utanför Kristianstad är du?
Ja, precis. Edenryd är jag uppvuxen då, utanför Bromölla, 2 mil utanför Kristianstad. Ja, vad jag har för relation? Jag älskar, gud. Älskar ju mitt Skåne. Och jag har ju min familj kvar i Skåne och lite i Blekinge och sådär. Men jag försöker komma dit så ofta jag kan, vilket innebär att det är inte så ofta längre. Men nu, jag var nere nu senast för någon vecka sedan på min yngsta syskonbarns dop, Ronja där, och kände bara att någon gång måste jag ha ett ställe nere i Skåne. Så någon gång kanske får det bli.
Mm, jag har hjärtat bo kvar där.
Ja, men det gör det absolut, även om jag känner att mitt liv och mitt hem är i Stockholm nu. Men det är något speciellt när man kommer hem liksom.
Mm.
Ja. Det är skönt.
Och vad skulle du säga rent generellt att du är i livet idag, om du väger in alla delar?
Ja, alltså, ja, nej, men jag känner mig ganska bekväm faktiskt. Bekväm är kanske fel ord, men jag trivs oerhört mycket med min tillvaro. Och jag drömmer ju så mycket. Det var någonting jag kom på här nu som jag skulle säga, och sen glömmer jag bort det bara.
Säga det lite senare så klipper vi in det.
Ja, precis, du får göra det. Jo, nej, men jag känner, det är alltid folk som frågar om min ålder och så här, hur det känns, och du är 32, och jag känner mig, det känns som att jag har varit 32 kanske ganska länge. Men jag tycker det är så skönt att vara 32, för nu har jag äntligen liksom landat på något sätt. Så pratade jag med en annan kompis som bara, vänta tills du fyller 42, då kommer du landa ännu mer och du kommer bry dig lite mindre om vad folk tycker och tänker och vad som händer och sådär. Men just nu så känner jag bara, det är ljuvligt att vara 32. Jag har familj och jobb som jag bara brinner för, och det bara blir roligare och roligare. Jag känner mig lite mindre stressad och mindre orolig och för allt.
Mm. Och vad säger så här, några år framöver, du har ju en plan karriärmässigt med ditt management, vad jag har förstått. Är det någonting som du kan berätta någonting om?
Nej, det kan jag väl inte riktigt göra än. Tror jag inte. Men jag har så mycket drömmar. Det som jag känner är, som jag gärna vill göra i framtiden. Det är, skulle gärna vilja göra min egen krogshow till exempel.
Typ på Hamburg Börs?
Ja, typ. Eller Caesars Palace i Las Vegas. Ja.
Nej,
jag skojar. Men det skulle vara roligt. Men jag brinner också för det här med, jag skulle gärna kunna tänka mig skriva någon monolog. Bara vara ensam på scenen. Låter också roligt. Men att få prata om någonting och skriva musik till det och något ämne. Jag vet inte riktigt vad. En film. Gud, det hade varit så roligt.
Att göra film?
Ja.
Eller skådespela?
Ja, i film. Det hade ju varit spännande. Men det tänker jag också nu att det kommer aldrig att ske. Och sen så kanske det gör det någon dag. Nej, jag vet inte. Drömmar får man göra.
Ja, framförallt så är det bra att uttala sina drömmar.
Ja, just det.
Det kanske sitter någon mästerregissör och lyssnar här nu.
Japp, jag är intresserad.
Ja, men att våga uttala sina drömmar, för annars så stannar de ju kvar inuti.
Precis. Nej, men jag tror att det är det som hände för några år sedan, att jag verkligen bara vågade säga. Och vågade också ta plats. Att det har jag nog inte riktigt vågat tidigare. Det har varit väldigt mycket olika sammanhang som jag bara känner, jag sjunger den låten, absolut, om ni vill det. Fast så tänker man att jag skulle nog hellre vilja göra den. Ja, men du vet, det är bara ett sånt exempel. Och då, nu jag har slutat att be om ursäkt för mig själv.
Grattis.
Tack. Tack, med få undantag. Men man lär sig hela tiden.
Och det här med att du älskar att vara 32 och förmodligen kommer tycka ännu bättre om att vara 42.
Ja, just det.
Så länge man får vara frisk, brukar ju folk säga, så är det bara härligt att åldras. Hur håller du, liksom, hur tar du hand om dig själv rent hälsobiten?
Ja, precis.
Äta, träna, sova typ.
Ja, och just nu är jag inne i en period där jag har inte tränat sedan april. Inte varit på gymmet en enda dag, och jag tycker det är ganska skönt att vara på gymmet, men jag har haft så mycket förkylningar och det har varit så mycket, jag har varit mycket med jobbet, och sen har jag varit förkyld igen och fick matförgiftning och allt möjligt. Jag bara, men vad är det här som händer? Och då kan man ju inte gå på gymmet, så just nu så känner jag mig ganska slapp. Och det är då inte många dagar kvar till allsången, men jag tänker också att jag är ute och rör på mig och jag försöker äta bra. Och i perioder så tränar jag som bara den. Jag tycker det är jätteskönt. Och då, så att det är, om jag ska ta hand om mig själv, så är det ju en balans utav allt det där. Träna, må bra, äta någorlunda rätt. Och ibland så slinker det ner lite Polly och lite rött vin och lite goda såser och sånt. Eller ganska ofta.
Min nästa fråga var, vilka är dina laster?
Herregud, alltså jag skulle, choklad är ju Det är min last. Det finns några nya nu från Polly, vad heter det? Kicks eller något sånt där med hallon och saltlakris. Jag älskar det. Kommer förmodligen köpa det nu när jag går härifrån. Faktiskt. Nej, men jag tycker det är så gott. Nej, men det är ju det. Ostar. Underbart.
Du gillar allt som är gott, man då.
Ja, allt sånt där som är gott och inte jättenyttigt.
Nej. Och det är fredag eftermiddag nu. Ja. Och jag vet att du ska få dina föräldrar på besök.
Ja, eller din mamma. Ja, min mamma och hennes man kommer på besök. Vi ska gå på Celine Dion imorgon.
Är hon här?
Hon är här och jag...
För det är ju din
absoluta idol. Gud. Ja, det är det. Alltså, jag har många idoler, men hon har liksom följt med mig sedan jag var 8 år gammal och stått och sjungit hennes låtar hemma och sådär. Så att imorgon ska jag få se henne för tredje gången live i mitt liv. Och mamma och hennes man ska också följa med då. Så det ska bli väldigt roligt. Så att, har jag nog inte berättat. När jag såg henne live första gången.
Nej.
I Las Vegas 2007. Satt jag där på fjärde raden. Hade fått biljetter utav min familj. Och till min 20-årspresent tror jag det var något sånt där. Och jag tycker bara när hon står och sjunger någon låt så bara tittar hon mot den här raden där jag sitter. Och jag bara känner så här, hon tittar på mig. Alltså hon tittar på mig. Och jag var så amerikansk, jag har aldrig varit så amerikansk hela mitt liv. Och bara gråter och skriker, Celine, we love you. Och jag, när hon tittar då mot mig som jag tycker det ser ut som, så bara hoppar jag rakt upp och liksom vänder mig om och skriker till alla. Och jag skriker bara, ha, she's looking at me, ha. Och så bara, och jag bara, men vad gjorde jag nu? Det här är så olikt mig då. Men ja, det är mitt, det är ett sånt härligt minne.
Ja.
Så jag kommer förmodligen bli så imorgon också.
Det var roligt, då var du i tjej Las Vegas.
Då var det Las Vegas.
Så då var det flesta amerikaner där kanske.
Ja, precis.
Nu kanske det tas emot lite annorlunda, när folk känner igen dig också.
Ja, herregud. Vi får se. Jag blir utslängd.
Ja, exakt. Det blir härliga rubriker i alla fall, om till allsången.
Just det, precis.
Ja, men vad roligt då.
Ja, det blir kul.
Mm, hoppas ni får en jättehärlig helg. Och lycka till nu med allsången.
Tusen tack.
Givetvis, jag har spanat in lite olika datum.
Ja, du är så välkommen.
Och det är ju ute nu vilka artister som är med.
Så jajamän, det släppte vi nu då här om dagen. Så att ja, vi har ett härligt program tycker jag.
Mm, vad kul. Och så avslutar vi då med din låt Inte okej.
Okay. Helt okej.
Okay. Och tack för det, Sanna.
Ha det bra. Tack så mycket, tack.
Hej.
Hej.
Era ord som bränner och sårar, se mig springa hemåt i tårar. Minns jag önskar så att ni inte såg mig alls. Blundar och försvinner tills jag vågar. Nej, det är inte okej för mig. Måste få finnas till, var precis som jag vill. Vi ska börja leva.